är P3 Nyheter dokumentär.
I början av september 2023 skjuts en mamma till en gängmedlem till döds.
Polisen utreder ett misstänkt mord i Uppsala i natt.
Det blir början på en ny våldsvåg.
Det här som vi ser nu, jag har aldrig sett det under mina 33 år.
Jag bröt ihop.
Under 10 dagar skjuts 7 personer till döds i det eskalerande gängvåldet.
Stockholm och Uppsala är i centrum efter en våldsvåg som saknar motstycke. Värsta läget sedan 1945.
Det kommer inte bli lätt att släppa det här sorgen.
De som dör och dödar är yngre än någonsin.
En tonårspojke hittades död i ett skogsområde söder om Stockholm igår.
Sverige har ju ett system som inte fungerar på ungdomar när det gäller grova brott.
Att mordoffret i sig var så ung är helt fruktansvärt och det visar på ytterligare en dimension av det skoningslösa grova våldet.
Du lyssnar på P3 Nyheter dokumentär. Hämndspiralen och gängens nya offer. Med mig, Viola Gadd. Det är mitt i natten den 7 september 2023. Blått ljus lyser upp ett villaområde i området Gränby i Uppsala. Polisen är på plats efter ett larm om en hjärtattack. Men framför dem på vardagsrumsgolvet ligger en kvinna i 60-årsåldern allvarligt skadad. Och fönstret står på glänt. Hon är skjuten i bröstet och förs till sjukhus. Men hennes liv går inte att rädda.
Polisen utreder ett misstänkt mord i Uppsala i natt. Enligt uppgifter till flera medier ska det vara en kvinna som blivit skjuten till döds.
Polisen spärrar av området runt villan och jobbar intensivt. Knackar dörr och förhör drabbade. De misstänker att kvinnan har blivit mördad. Skjuten genom fönstret som står på glänt. De säger att det kan ha kopplingar till den kriminella miljön.
Enligt uppgifterna finns det kopplingar mellan kvinnan och ett kriminellt nätverk.
Kvinnan som precis blivit ihjälskjuten är mamma till en högt uppsatt 33-åring i det kriminella nätverket Foxtrot. Nätverket leds av 37-åriga Rawa Majid som också kallas för den kurdiska räven. Han befinner sig i Turkiet men styr sitt kriminella nätverk därifrån. Och misstänks ligga bakom många av skjutningarna och sprängningarna i år. Att en mamma till en gängkriminell nu misstänks ha dragits in i en konflikt och dödats är ovanligt.
Det var nog många som reagerade väldigt starkt på, eftersom att ge sig på någons mamma är liksom det är nästan en hel regel som man inte går över.
Diamant Saliu, SVTs krimreporter.
Och just att det har skett nu på det här sättet är också som en krigsförklaring.
När en mamma blir skjuten så kommer det få allvarliga konsekvenser även för släktingar som inte alls har med de här konflikterna att göra.
Och enligt polisen Jale Poljarevius, som är underrättelsechef för Region Mitt, är det något unikt vi ser i Sverige just nu?
Att genom att man ger sig på till exempel anhöriga, man ger sig på individer som är väldigt unga som man drar in i det här, eller om de kommer frivilligt, vilket som, men det här som vi ser nu, jag har aldrig sett det under mina 33 år.
Det är oklart vem som ligger bakom den 60-åriga mammans död. Foxtrot-nätverket har flera fiender. Men nu ryktas det om att det handlar om en intern konflikt. Den 60-åriga mammans son är osams med den kurdiska räven, ledaren Rawa Majid. Enligt uppgifter till Diamant Saliu är det en splittring i ledarskiktet som ligger bakom mordet. Och nu händer precis det som polisen varit rädd för. Mammans död utlöser en ny våldsvåg i Sverige, där anhöriga blir måltavlor och både offer och förövare blir yngre och yngre. Det är några dagar sedan den 60-åriga mamman sköts till döds i Gränby. Och i ett annat område i Uppsala, Salabacke, förbereder sig 23-åriga Mogos för sitt jobb på hemtjänsten. Han har svart, snaggat hår och mustasch. Han sparar pengar för att snart börja plugga till jurist. Mogos kliver ut genom ytterdörren och fortsätter ner i trapphuset. Han möts av minst en person och han skjuts med flera skott i bröstet och huvudet. Han sjunker ner på golvet i trappuppgången och skytten försvinner iväg.
Vi ska börja i Uppsala där en man hittades skottskadad i ett trapphus i området Sala Backe. Tidigt i morse, mannen har fått livshotande skador.
Alva, som är 25 år och som bor i området, berättade att hon brukade hälsa på Mogos när hon var ute på promenader. Alva beskriver honom som en glad kille som skapade trygghet i området.
Ja, jag bröt ihop för att det är en trygghet i området liksom. Och jag tycker det är så hemskt när han absolut inte har med det att göra. Och jag kan tänka mig att han bara öppnar för att han, ja, men han vill alla människor väl och fin person.
Mogos är ostraffad. Han hade inga kopplingar till gängmiljön. Polisen tror att den eller de som skjutit honom har tagit fel på person. I samma hus som Mogos, i en annan lägenhet, bor nämligen en nära anhörig till gängledaren Rawa Majid. Och enligt SVTs uppgifter var skjutningen tänkt som en hämnd för den 60-åriga kvinnans död.
Det är en del av den här hämndvågen som vi ser nu. Precis det som man har befarat händer ju nu, att man då ger sig på släktingar. Men det är också en otroligt stor risk förstås att utomstående som inte har med det här att göra, som råkar bo som granne till exempel, kan skadas och ännu värre.
Att fel person dödas i gängvåld har blivit vanligare de senaste åren.
När man inte längre har professionella hitmans som är, nu låter det väldigt konstigt när jag säger det här, men alltså professionella mördare, de vet vem de ska slå ut.
Enligt underrättelsechefen Jarl har gängmorden i Sverige blivit mindre sofistikerade.
Det man använder dem nu, det är individer som överhuvudtaget inte kan hantera vapen. De är rädda själva, de kanske till och med hotade för att göra det här. De är väldigt unga och för att våga göra de här sakerna så tar man droger. Och till skillnad mot vad de tror, drogerna gör att man blir ännu sämre på de här delarna. Och detta gör då att tredje man riskerar att komma till skada i betydligt högre utsträckning.
Polisen misstänker att det i vissa fall finns en tanke med att skjuta, oavsett om man träffar rätt. För att skrämmas och för att visa upp sitt våldskapital.
Att man vill skapa sig status. Jag vill bli någon. Och har man fått ett rykte om så att jag har jappat 5 stycken. Man har dödat 5 individer. Då kan det vara så att status för den här individen har höjts väldigt mycket. I framförallt kretsar hos unga män. Det låter väldigt sjukt, men så, det är det vi ser.
Nu följer flera skjutningar. På 10 dagar dör totalt 7 personer. Flera med koppling till det kriminella nätverket Foxtrot. Många av de som dör är under 20 år. Den yngsta är bara 13 år gammal.
En tonårspojke hittades död i ett skogsområde söder om Stockholm igår.
Att mordoffret i sig var så ung är helt fruktansvärt och det visar på ytterligare en dimension av det skoningslösa grova våldet.
Ja, här vid ett övergångsställe i centrala Vasastan i Stockholm dödades en man i 20-årsåldern i en skjutning på onsdagskvällen.
En lägenhet i området Larsberg på Lidingö besköts med flera skott vid midnatt natten till tisdagen. I lägenheten befann sig en vuxen och ett minderårigt barn, men ingen träffades av skott. Tidigare under natten sköts det också mot en lägenhet i Handen i Haninge kommun.
Det skjuts även mot bostäder i Uppsala, som enligt uppgifter till SVT är riktade mot ledaren Rawa Majids svärmor och svärfar. Flera teorier om vad som utlöst den grova våldsvågen presenteras i media. Foxtrot-nätverkets ledare Rawa Majid ska ha blivit osams med sin högra hand, 33-åringen vars mamma sköts till döds. Båda de här gängledarna ska befinna sig i Turkiet, berättar Petri Krim.
Och både Räven och han, de är i Turkiet och har liksom varit väldigt nära varandra. De har styrt Foxtrots verksamhet därifrån.
Vad de är osams om vet vi inte. Men nu sägs det att det är den kurdiska räven, Rawa Majid, som beställt mordet på mamman. En källa säger till Petri Krim att det handlar om narkotika, pengar och lojalitet. En annan teori handlar om att 33-åringen ska ha riktat kritik mot Majids ledarskap och omdöme. Enligt uppgifter ska de två rivalerna ha olika syn på en händelse i somras, där 2 14-åringar hittades döda, misstänkt mördade.
C-aktörer som handlar om individer som är väldigt unga och som tidigare har haft enklare uppdrag, de ökar ganska mycket.
Enligt siffror från Åklagarmyndigheten som presenterades i Agenda kan man se att barn i allt större utsträckning är involverade i gängkonflikterna och det dödliga våldet. Både som förövare och som offer.
Man rider på deras unga ålder, för man vet ju att Sverige har ett system som inte fungerar på ungdomar när det gäller grova brott. Du kan ju mörda någon och så får du 2 eller 3 års fängelse. Max 4, du får inte mer.
Och när du väl kommer ut, då använder man det begreppet som de här ungdomarna har skapat. Man bröstar en fyra för att bli en hundra. Det vill säga du dödar någon, du tar de här fyra åren, vilket aldrig kommer bli fyra år i Sverige, utan det blir oftast två år. Och sen när du kommer ut, då är det en 100-procentig gängmedlem.
I år har 24 åtal väckts mot 15-åringar misstänkta för mord, mordförsök eller förberedelse för mord. Jämfört med 8 åtal 2022, eller 0 åtal mot 15-åringar om man går tillbaka till 2012.
Två personer, en 19-åring och en 15-åring, häktas på sannolika skäl misstänkta för mord och grovt vapenbrott. Det är efter dödsskjutningen av en kvinna i 60-årsåldern i stadsdelen Gränby i Uppsala under natten mot torsdagen.
Även i fallet med mamman som dödades misstänks unga personer för brottet. Dagen efter att hon hittas död anhålls två killar, 15 och 19 år gamla, misstänkta för mord. Grannar och boende i Uppsala är nu oroliga för att själva råka vara på fel plats vid fel tidpunkt. Eller för att själva vara lik en måltavla i konflikten.
Det känns obehagligt, för det är så nära en på en. Och det känns ju osäkert fortfarande, tycker jag, för det kan ju finnas andra personer som kommer hit och vill få tag på själva målet.
Polisen inleder en så kallad särskild händelse.
Det innebär att polisen upprättar en särskild organisation för att leda arbetet och kan innebära resursförstärkningar.
Men det är omöjligt att skydda alla.
Det där är väldigt komplext och svårt arbete, och vi har tre verktyg. Det ena är att man kan ha fast bevakning, den ena är att man ronderar och besöker de adresserna med jena mellan dem. Och är det extremt hög hotbild, då försöker man lokalisera ut de här individerna. Det är de tre metoderna som jag använder.
Gängvåldet har nått nya högsta nivåer i Sverige.
Den här situationen som vi har nu har vi nog inte haft sedan kanske 1945. Nu är det en farlig tid.
Men det finns gränser som ännu inte passerats. Så här säger Jale Poljarevius i TV4-studio.
Vad vi inte har sett än så länge, det är ju regelrätta strider på gator och torg. Det har vi inte sett i den utsträckning som till exempel Florida hade på 80-talet. Där gänggrupperingarna gjorde upp på gator och torg. Så det finns massvis med nya gränser och om man vill göra det.
För att undvika det jobbar polisen enligt Jale med att kontinuerligt plocka så mycket vapen som möjligt från gatan.
Vi jobbar ju stenhårt med offensivt med att plocka bort så mycket vapen och genomföra så mycket kontroller och personer och fordon att detta inte ska kunna ske. Men jag kan inte lämna några garantier tyvärr.
I princip varje kväll kommer nya flashar på folks mobiler i Sverige. Skjutningar, explosioner, mord och mordförsök.
Polisen larmades till en misstänkt anlagd brand i en salong på Kvarngärdet i Uppsala natten till söndagen. Händelsen utreds nu som misstänkt mordbrand.
En 17-årig pojke sköts ihjäl igår kväll i Västertorp i södra Stockholm.
Tidigare under natten sköts det också mot en lägenhet i Handen i Haninge kommun.
Efter en vecka av intensivt våld i Uppsala och Stockholmstrakten, där rubriker om unga dödsoffer och förövare avlöst varandra, är det många som kräver svar på vad som egentligen görs för att stoppa våldet.
Stockholm och Uppsala är i centrum efter en våldsvåg som saknar motstycke. Värsta läget sedan 1945, säger polischef.
Efter den senaste tidens våldsvåg kallar nu regeringen till ett extrainsatt möte i nästa vecka med rådet mot organiserad brottslighet.
Nyheter om unga som rymmer eller körs från SIS-hem för att tjäna snabba pengar inom gängkriminaliteten väcker frågan om hur unga brottslingar ska hanteras. Så här säger Gunnar Strömmer i Agenda.
Men håller du öppet att placera 13-14-åringar i fängelse?
I grund och botten, så det ligger i sakens natur om man nu ska utreda en straffmyndighetsålder. Så det är klart att alla de påföljder som då blir aktuella för barn och unga skulle ju kunna bli då aktuella för även yngre barn än 15.
Tisdagen den 19 september träffas bland annat rikspolischefen, riksåklagaren och representanter från de andra brottsförebyggande myndigheterna och justitieminister Gunnar Strömmer i ett krismöte.
Vi var överens om en väldigt viktig sak, och det är att den här brottsligheten med barn och unga, den är något helt annat än en annan ungdomsbrottslighet, och vi kan inte hantera den som vi hanterar annan brottslighet.
Det har gått några dagar sedan 23-åriga Mogos hittades död i sin trappuppgång. Utanför hans lägenhetshus har vänner och familj samlats för en minnesstund under stora lönnträd som börjat färgas gula.
Det ligger blommor i en hög på asfalten framför porten. Och i mitten ligger en inramad bild på Mogos. Han hukar sig ner och ler med solen i ögonen och en keps bak och fram. SVT Nyheter pratar med släktingen Abraham Haile. Och han berättar med sorgsna ögon om hur hans kusin var som person.
Mogos, han är en jättesnäll kille och han är ung och men snäll. Jag är ledsen, men de alla de kommer och de hjälper oss och jag är tacksam.
En annan besökare kollar bort mot Mogos nära och kära när han intervjuas av SVT. Några kvinnor gråter.
Det har blivit en jättechock för hela Uppsala. Så som ung kille i den här åldern med framtiden framför sig skulle gå bort och bli skjuten helt oskyldigt när han skulle till jobbet. Det är inte okej. Det är inte okej.
Men i Sala Backe kommer det ta tid att komma över sorgen över 23-åriga Mogos död.
En fin kille, 25 års ålder. Han hade dröm att bli någon juridisk eller advokat. Så kämpar han så på det.
Så här säger släktingen Robel Elias.
Otroligt fruktansvärt händelse. Jag kan inte gissa hur kommer det släppa sorgen. Det kommer inte bli lätt. Det ska ha tid jättemycket att släppa det här sorgen.
Du har lyssnat på Peter Nyheter dokumentär. Hämndspiralen och gängens nya offer. Dokumentären gjordes av Linnea Beijer och av mig, Viola Gadd. Producent var Caroline Kärnen. Dokumentären gjordes i september 2023. Och ljuden är hämtade från Sveriges Radio, SVT och TV4.
Du har hört en podd från P3, Sveriges Radio.